Det finns inga överflödiga eller meningslösa böner och inte en enda bön går förlorad. Det sa Benediktus den 16:e på den allmänna audiensen den 12 september när han fortsatte sin böneskola med att tala om bönen i andra delen av Bibelns sista bok Johannes uppenbarelse. I första delen av Johannes uppenbarelse är bönen riktad mot hjärtat av kyrkans liv, men i den andra riktas uppmärksamheten mot hela världen. Kyrkan vandrar ju i historien och är del av den enligt Guds plan. Församlingen lyssnar till Johannes budskap som en läsare framför och återupptäcker sitt uppdrag att medverka till att sprida Guds rike som Guds och Kristi präster och att öppna sig för människornas värld. Här ser man två motsatta livsstilar. Den första kan vi kalla Kristi system och församlingen är glad över att höra dit. Det andra kan vi kalla det jordiska systemet mot riket och mot förbundet som skapas genom den ondes påverkan. Han, den onde, lurar människorna och vill förverkliga en värld som är raka motsatsen mot den som Kristus och Gud vill. Därför måste församlingen läsa på djupet i den historia den är med om. Den måste lära sig att använda tron för att förstå vad som händer och för att medverka till att utveckla Guds rike. Denna uppgift av läsning, urskiljning och handling är knuten till bönen. I uppenbarelsebokens första del förmanar Kristus hela 7 gånger: du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Nu inbjuds församlingen att stiga upp i himlen för att betrakta verkligheten med Guds ögon. Här finner vi 3 symboler, 3 utgångspunkter för att läsa historien. Guds tron, lammet och boken. Den första symbolen är tronen där det sitter en person som Johannes inte beskriver, för han överskrider allt vad en människa kan beskriva. Johannes kan bara anspela på den känsla av skönhet och glädje som han erfar när han står framför honom. Denna hemlighetsfulla person är Gud. Gud allsmäktig som inte har stängt in sig i sin himmel. Han har kommit nära människan och har upprättat ett förbund med henne. Det är Gud som låter sin röst höras på ett mystiskt men verkligt sätt genom symboler som blixtar och åska. Omkring Guds tron finns olika företeelser som 24 äldste och 4 varelser som ständigt lovprisar historiens ende herre. Den andra symbolen är boken som innehåller Guds plan för händelser och människor. Den är hermetiskt försluten av 7 sigill och ingen förmår läsa den. Inför denna människans oförmåga att förstå Guds planer upplever Johannes en djup sorg och brister i gråt. Men det finns ett botemedel mot människans förvirring inför historiens mysterium. Det finns någon som förmår öppna boken och förklara den. Och här framträder den tredje symbolen, Kristus, lammet som offras på korset, men som står upp, vilket pekar på hans uppståndelse. Och det är just lammet, Kristus som dött och uppstått, som öppnar det ena sigillet efter det andra och avslöjar Guds plan, historiens djupa mening. Vad säger då dessa symboler? De påminner oss om hur vi kan läsa det som händer i historien och i vårt eget liv. Genom att lyfta blicken till Guds himmel i ständig kontakt med Kristus, genom att öppna vårt hjärta och vår tanke för honom i personlig och gemensam bön, lär vi oss att se allt på ett nytt sätt och att fånga dess sannaste innebörd. Bönen är som ett öppet fönster som låter oss hålla blicken riktad mot Gud, inte bara för att påminna oss om målet dit vi är på väg, utan också för att låta Guds vilja lysa upp vår jordevandring och hjälpa oss leva intensivt och engagerat. Vi vet mycket väl att under vår livsvandring stöter vi ofta på våld, lögn, hat, förföljelser. Men det gör oss inte modlösa. Det är framförallt bönen som hjälper oss att se Guds tecken, hans närvaro och gärningar och att själva vara det godas ljus som sprider hopp och visar att segern tillhör Gud. I Uppenbarelsebokens vision finns en viktig detalj. De 24 äldste och de fyra varelserna håller inte bara den harpa som ackompanjerar deras sång, utan också en guldskål full med rökelse. Och det förklaras att rökelsen är de heligas böner, alltså deras som redan kommit fram till Gud, men också våra böner, vi som är på väg. Och vi ser att framför Guds tron står en ängel som håller ett rökelsekar av guld som han ständigt fyller med rökelsekorn, alltså med våra böner, vars söta doft bärs fram tillsammans med de böner som stiger upp inför Gud. Denna symbolik säger att alla våra böner, med alla sina begränsningar, sin fattigdom, sin torka, sin ofullkomlighet, alla våra böner renas och når fram till Guds hjärta. Vi måste alltså vara förvissade om att det inte finns några överflödiga eller meningslösa böner. Inte en enda av dem går förlorad. Och de besvaras, även om svaret ibland är hemlighetsfullt. För Gud är kärlek och gränslös barmhärtighet. Johannes skriver att ängeln tog rökelsekaret och fyllde det med eld från altaret och kastade ner det på jorden. Då blev det åska och dån och blixtar och jordbävning. Denna bild visar att Gud inte är döv för våra böner. Han ingriper och visar sin makt och gör sin röst hörd på jorden. Han skakar om den ondes system. Inför det onda upplever man ofta att man inte kan göra någonting, men det är just vår bön som är det första och mest verkningsfulla svar som vi kan ge och som förstärker vårt dagliga engagemang för att sprida det goda. Guds makt gör vår svaghet fruktbar.